Hej, då ska vi se om vi har ljud här. Det har vi. Det är då jag som är Lotta och är nyinstallerad pastor här i församlingen. Så vet ni som kanske inte har sett mig innan. Vi lever ju i speciella tider. Bärplockartider. Är det någon här som har varit ute och plockat bär? Ja, inte överdrivet många faktiskt, men några. Jag var och plockade blåbär igår. Jag har vistats en hel del i skog och mark tillsammans med min pappa och plockat bär bland annat, särskilt hjortron, det var hans grej. Och jag har minnen av hur pappa försökte lära mig att orientera mig i snårskogen. Och jag har faktiskt med mig en bild som vi ser om vi får upp där. Ja, men där. Det här är ju liksom ett hemligt ställe då. Som hjortronställen ibland är. Men Vithatten är ju berget som är där bak. Ett berg som ligger i närheten där jag är uppväxt. Och det finns massor med hjortronställen där runt omkring, varav några lite mer hemliga då. Men när pappa försökte lära mig att orientera mig i skogen, så var det specifikt att ta ett sikte på ett berg som riktmärke, bland annat Vithatten här då. För att sen utifrån berget kunna orientera sig och säga ungefär vart man var. Så då om vi gick med blicken ner i marken som man gör när man söker hjortron, så kunde man ju sen lyfta blicken, spana efter det där berget och ungefär säga vart man var. Och sen hitta tillbaka till den parkerade bilen. Ganska bra grej att lära sig. Så. Jag tycker också vi lever i en tid som emellanåt är lite desorienterande, om det är ett ord. Samhället och tillvaron, alltså terrängen vi lever i, förändras ganska snabbt runt omkring oss. Pandemier kommer och går. Vi kommer nästan knappt ihåg coronapandemin, men den ställer ju upp och ner på allt ett tag där. Tekniken utvecklas ju också i nästan snabbare takt än vad vi hänger med. Det är nästan ingen som riktigt vet vad det här med AI kommer bära av, eller hur? Klimatet förändras ju också och vi börjar märka av de här förändringarna. Vi kan börja konstatera nästan att sommar och vinter agerar inte riktigt kanske som det har gjort alltid. Det förändras. Och mitt i denna mellanåt lite snåriga terräng så lever vi ju våra liv, eller hur? Och Jesus kallar oss att följa honom. Den gode herden som vill ge oss liv och liv i överflöd, som det står i Johannes 10:10. Då i kontrast till tjuven som vill stjäla, slakta och döda. Jesus, han inbjuder oss att lita på honom som en form av vägvisare i livet. Kanske är det Jesus främst som kan visa oss vägen till vad som är ett gott och lyckat liv. Inbjudan finns där att lyssna till honom och hans lära när vi liksom försöker navigera genom livet med alla större och mindre beslut och vägval som ska tas. Och jag tror att det är hjälpsamt att tänka på livet som en form av vandring där vi också lär oss att kanske navigera. Där vi regelbundet kan behöva göra lite avstämningar för att bättre orientera oss i en emellanåt lite snårig terräng. Kanske kan man säga att vi som vill lita på Jesus och följa honom behöver lära oss att kanske känna igen vissa riktmärken. Något att hålla span på sådär, för att inte gå vilse. Till exempel ett berg. Riktmärken som hjälper oss att hitta dit vi vill komma. Och som leder oss mer och mer åt det liv som Gud vill ge oss och kallar oss till. Kanske behöver vi då och då stanna upp. Att lyfta blicken lite grann från vardagens gång och leta efter de här riktmärkena. För att se hur vi faktiskt ligger till. Om vi kanske har gått lite snett och emellanåt justera riktningen vi då rör oss i så att vi hamnar mer rätt. Och vi går ju in i ny termin. Man lever liksom med terminscyklar även om man inte går i skolan längre. Men en del av er har ju börjat skolan och en del kanske börjar jobba efter semester. Sådär. Och jag tänker att uppstart av en ny termin kan vara ett väldigt bra tillfälle att bara ta en liten stund, att stanna upp, spana efter något riktmärke som hjälper oss med orienteringen i livet och med den helige andes hjälp kanske ta ut riktningen på nytt. Man kan stanna upp och fråga sig själv frågor som utifrån hur jag lever idag, i vilken riktning rör sig mitt liv? Vem håller jag på att bli? Behöver något justeras så att jag kanske hamnar mer rätt? Och för den som ger sitt ja till Jesus, inbjudan att följa honom, så kan man ställa sig frågan, i vilken riktning kallar Jesus mig att gå? Vad anar jag att han uppmanar mig att kanske prioritera i den här tiden? För som Annette läser i början, allt har sin tid. Vad är det tid för nu? Kan man fråga sig. Och det är ju frågor man kan ställa både på individnivå men också som familj och som församling. Vad är det tid för nu? Jag tänker att terminsuppstart kan vara ett gott tillfälle att ställa frågor och spana efter berg som kan vara riktmärken som hjälper oss att navigera i livet och vandringen. Innan jag nämner ett riktmärke som kan tjäna som exempel på någonting vi kan hålla lite span på när vi navigerar, så tänker jag att det kan vara först värt att notera bara att vi alla människor använder ju någon form av karta för att navigera i livet. Kanske medvetet eller till viss del också omedvetet. Man kan säga att kartan är våran världsbild, om ni hört det begreppet. Alltså den berättelse eller den struktur som hjälper oss att tolka verkligheten. Att läsa av terrängen. Vad är det för värld vi lever i? Det finns ju lite olika kartor som kan användas. Eller konkurrerande berättelser kan man säga som försöker förklara vad det är för värld vi lever i. Och vad som till exempel är livets mål och mening. Vad som är ett gott liv. Så jag tänker att när vi navigerar genom livet för att använda den bilden så kan vi ju möta på en hel del skyltar som pekar åt lite olika håll. Som säger, gå åt det här hållet för att finna det goda livet. Det kan ju vara riktmärken då, som bygger på antaganden om verkligheten som mer eller mindre kanske stämmer överens då med en karta över tillvaron som man kan säga att Bibeln målar upp. Och som vi som vill följa Jesus uppmanas att ha som vår främsta källa när vi läser av terrängen. Jag vet inte om det är någon här som har fått något bluff-sms någon gång eller något samtal där. Några nickar. Det är ju tyvärr ganska vanligt, eller hur? Börjar bli vanliga och vanligare. Ibland låter det ju rätt så bra, eller hur? Och man känner sig så dum om man skulle gå på det. Och idag är det ju också mer och mer vanligt att man hela tiden varnas för de här bluffmeddelandena, samtalandena. Varenda gång jag nästan är i kontakt med en bank eller någon annan så börjar det med att informera om att just nu florerar det en del bluff-sms eller sms från oss. Tro inte på vad de säger, eller hur? Ni kanske känner igen det här. Jag tror att vi kanske även skulle få må bra av att påminnas att man kanske kan tänka att det florerar en hel del falska meddelanden på andra sätt i våra värld och våra liv. Vi lever ju i en tillvaro där vi kanske ständigt bombarderas med meddelanden eller med budskap som vill sälja oss ett gott liv, trygghet, lycka, framgång och så vidare. Bland annat genom media. Är karriär, en lyckad karriär, är det vägen till lycka? Eller att kunna köpa eller konsumera prylar, resor eller media? Ger det ett gott liv? Vi möter ju olika budskap, tänker jag, och berättelser som vi säger oss till exempel vad som är ett gott liv. Som skyltar åt lite olika håll. Men som i längden kanske inte leder exakt dit de lovar. Här kan vi behöva öva oss att kanske inte tro på allt som sägs. Att börja urskilja, vad är det för meddelanden? Är de falska meddelanden eller sanna meddelanden? Vad leder till exempel till gott liv? Och i grunden så tänker jag, det handlar ju om tillit. Vem ska man tro på? Vilka skyltar ska man följa av allt det man möter? Vågar vi lita på att Jesus faktiskt kan och vill visa oss hur vi kan leva väl i den här tiden? Att den lära vi finner oss Jesus på sikt också leder till det goda livet. Ett sant liv. Jag tycker att livet emellanåt kan upplevas rätt så snårigt. Det är inte alltid så att jag upplever att det är en tydlig, rak väg vi ska följa. Ibland kan det upplevas tydligt, men ibland är det lite snårigt. Och då kan det vara hjälpsamt att ställa frågan, i allt det här, i alla vägval jag kan välja, vad är då det viktigaste? Vad skulle Jesus säga är det viktigaste? Jag tänker att det skulle kunna fungera som ett exempel på riktmärke. Ett berg vi kan hålla span på när vi försöker navigera i livet. Och Jesus, han får ju faktiskt vid ett tillfälle frågan om vad som är det viktigaste budet. Alltså av alla bud och instruktioner som ges i Toran, alltså i lagen där. Vad är då det viktigaste? Det var ett samtal som hölls under Jesu tid. Då kan vi läsa i Markus 12. Och nu har jag ju varit beredd på att det går att få upp texten här. Så nu är det ju förberett. Så, jämfört med förra söndagen. Men jag läser då ifrån Markus 12, 28 och framåt i Bibel 2000s översättning. Då står det så här. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sade, du har rätt mästare. Det är som du säger, han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. Vad är det viktigaste? Kanske kan det summeras i orden att älska Gud och att älska sin nästa. Som sig själv. Kärlek till Gud, till varandra, till andra och även till sig själv. Jag tänker att budet att älska skulle kunna fungera som ett exempel på sånt här riktmärke som kan hjälpa oss orientera oss i livet. Magnus Malm är ju en retreatledare som har skrivit en del böcker och föreläser. Och i en av hans böcker så föreslår han att inför varje beslut, alltså både kanske i våra personliga liv men också i församlingens liv, så kan man utifrån de här två buden som Jesus parar ihop då, att ställa tre vägledande frågor. Alltså inför varje vägval fråga. För det första, hjälper detta oss att lära känna och älska Gud mer? Eller gör det inte? För andra, hjälper detta oss att ta oss själva och våra behov på allvar? Att inte glömma bort det där att kärleken på något sätt till sig själv och att vi är människor som också har behov. För det tredje, hjälper detta oss att älska och tjäna andra människor bättre? Det dubbla kärleksbudet kan fungera som ett form av riktmärke när vi försöker navigera i livet och urskilja vad som är viktigt. Jag tänker att det kan finnas fler perspektiv, fler ord som skulle kunna fungera som såna här riktmärken om ni hänger med på den här bilden med berget. Kanske har Gudfadern lärt dig att hålla koll på ett visst berg för att inte gå vilse. Det kan ni ta med er och fundera över. Men jag tycker det dubbla kärleksbudet är hjälpsamt. För om vi skulle välja vägar som hjälper oss att växa i kärlek till Gud, till varandra, till andra och till oss själva, så skulle vi på sikt bli människor som är präglade av kärlek. Och det låter inte helt olikt till Gud, tycker jag, som ju, och Johannes beskrivs som just kärlek. Tänk om vi kunde bli kända för vår kärlek. Jag tänker att det är ett gott och lyckat liv. Jag tänkte också försöka dela några tankar om hur vi väl justerar riktningen då. När vi tagit sikte på ett berg eller ett riktmärke. Hur gör vi faktiskt börja röra oss åt det hållet då? Sker det automatiskt? Eller gör det inte, kan man fråga sig. Det finns en filosof och teolog från Kanada som heter James K. A. Smith. Och han driver bland annat en tes om att människan framför allt är en längtande och älskande varelse. Det innebär att vi styrs mer av vår längtan, av våra begär kan man säga, vår kärlek, mer än av våra tankar. Eller mer av hjärtat än av hjärnan, om man tänker i de bilderna. I grunden är vi älskande varelser. Och Smith menar då att vi blir vad vi älskar. I Ordspråksboken 4:23 så står det: mer än allt annat, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. Och en bild som Smith använder, det är att tänka på hjärtat som en form av kompass. Vi använder kanske inte kompasser så mycket idag, när vi orienterar möjligtvis, eller hur? Men hjärtat, alltså det som vi älskar och längtar efter, kan sägas vara en form av kompass som styr riktningen i våra liv. En kompass pekar ju mot norr, ska man veta. Och då kan man lista ut vart man annars är, eller hur? Men då att tänka rätt, att liksom med vårt intellekt vet vad som är rätt, det leder inte automatiskt till att vi faktiskt gör det. Tar vi exempel som, jag tror de flesta av oss vet att vi mår bra av att röra på oss och träna. Eller hur? Det är inte automatiskt att vi rör på oss och tränar, eller hur? Även om vi med intellektet kan veta att det här är gott och bra för oss. Och vi kanske har någon bild av att så här, vi skulle vilja träna mer, eller hur? Men om våra liv ska kunna förändras då, om vår riktning vi rör oss mot ska kunna justeras, så är det kanske så att vårt hjärta, alltså vår längtan om det vi älskar, kan behöva omformas och lite omdirigeras emellanåt. Att hjärtat kan sägas vara vår livskompass som styr på ett sätt som kanske ofta är omedvetet. Det är lite filosofiskt här, men kanske hänger med så småningom. Men är det någon som vet vad man behöver göra med en kompass för att den ska fungera korrekt? Nej, tyst. En kompass ska peka mot norr. Och den kompass behöver kalibreras mot norr för att den ska göra det. För det finns liksom spänningsgrejer som kan dra kompassnålen åt andra håll. Så för att en kompass ska fungera korrekt så behöver den med viss regelbundighet kalibreras mot norr. Någon kanske känner igen lite. På liknande sätt kanske man kan säga att våra hjärtan regelbundet behöver få den här kalibreringen. Och då förslagsvis mot Jesus som vi säger att vi vill följa. För att då kunna navigera lite mer rätt i livet. Frågan blir ju då, hur kalibreras vårt hjärtas kompass? Går det att justera åt vilket håll vår längtan drar oss? Hur formas vår kärlek egentligen? Ja, men Smith och en del andra teologer, de menar att vår längtan, alltså vad vi kommer att älska mer och mer, det formas av våra praktiker. Alltså det vi gör regelbundet, en del av våra vanor. Och att då aktivt praktisera tillbedjan. Och då behöver vi inte mena tillbedjan bara med körsång eller lovsång, utan lite mer bredare. Att till exempel aktivt praktisera att fira gudstjänst. Det är ett sätt, kan man säga, att kalibrera vårt hjärtas kompass till att dra mer åt Jesus. Så praktiker eller vanor säger man. Ja. Det är inte bara något som vi gör, kan man säga, utan de gör också någonting med oss. De kalibrerar vårt hjärta, de formar vår kärlek och längtan och justerar den liksom riktning vi rör oss i. Man kan också kanske säga att anden fördjupar sitt verk i oss. Främst genom vissa praktiker eller goda vanor som vi gör, som liksom öppnar upp oss mer för honom och gör oss mer mottagliga för hans verk i våra liv. Och om vi då till exempel vi blir människor som älskar Gud, som älskar vår nästa, som oss själva, så kanske det är så att vi regelbundet behöver återvända till vissa praktiker, handlingar som kalibrera vårt hjärta åt det hållet som gör att vi drar oss i den riktningen. För grejen är att det finns ju så mycket annat i vår omgivning som också försöker dra i den där kompassnålen som är vår längtan och vårt hjärta och kärlek. Alltså de som arbetar med reklam och marknadsföring, de har ju liksom knäckt den här koden för länge sedan, så att vi människor styrs ganska mycket av vår längtan. Och de försöker liksom få tag i vår längtan för att efter vissa saker, så att vi till exempel konsumerar och köper det de vill sälja. Det finns liksom en kamp om vårt hjärta och om vår kärlek och längtan. Så för att vi ska kunna justera riktningen i livet, så kanske det är så att vi medvetet behöver välja att göra vissa saker regelbundet som är med och ställer in den här kompassen i hjärtat. Att upprätta och upprätthålla vissa praktiker som formar då vår längtan i en viss riktning åt det håll som vi kanske djupast sett vill gå. Vår vilja har ju många lager, kan jag tycka. Man vill alltid ha sötsaker. Det är en viss gräns, eller hur? Samtidigt kanske man inte alltid vill äta sötsaker. Eller hur? Våra vilja har olika lager. På något sätt så vill man ju gå åt det håll som man djupa sätt vill gå. Och inte dras med av allt annat. Så hur gör vi det? Ja, men ett sätt är ju att försöka överlåta sig till praktiker som man kanske inte alltid känner för att göra. Men för vi vet att de handlingarna, de är med och formar vår längtan så att vi rör oss i den riktning vi djupa sätt vill gå. Så man väljer att överlåta sig till vissa praktiker eller vanor tills man blir människor som vill göra de här grejerna. För de är ju med och formar oss också. Så till exempel så slutar man äta ohälsosam mat, för att ta den grejen. Tills man blir personer som vill äta hälsosamt. För vår hunger och längtan, den är lite formbar. Så vi kan träna vår längtan att hungra efter rätt sorts mat. Så man kan ställa då frågan, vad har vi för praktiker i våra liv? Regelbundna vanor som kanske är med och formar vår längtan då, som tränar vår kärlek och vår hunger. Och som är med och riktar den här kompassen till Jesus. Och det här är ju inte en praktiken där jag vill att ni alla ska känna dåligt samvete över att man inte läser Bibeln eller ber så mycket som man borde. Jag tycker borde-känslan, den fungerar inte. Den ger bara tyngd och så. Den hjälper sällan till. Men man kan se det som en inbjudan att ändå fundera över vad i våra liv som faktiskt ger oss riktning. Så att vi rör oss åt det håll vi vill gå. Man kan se det som en möjlighet att det går faktiskt till viss del träna vår längtan. Att öppna upp sig ännu mer för andens verk i våra liv så att han kan forma vår kärlek. så att vi dras åt det håll som vi kanske djupa sätt vill gå. Och så ska man komma ihåg att små justeringar gör stor skillnad i det långa loppet. Så en liten justering kan ha stor betydelse på ens livsvandring. För att återcitera Smith så lyfter han att en stor nyckel för att träna sin längtan, det är att överlåta sig till en gemenskap som hjälper en åt det hållet. En gemenskap som stöttar i det här. Anonyma alkoholister är kanske det mest kända, den typen av gemenskap. Men för den som vill följa Jesus är församlingen tänkt att vara en sån gemenskap. Där man tillsammans samlas och försöker kalibrera den här kompassen till Jesus. I Hebreerbrevet 10 och 24 framåt står det så här. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig. Det finns något det här att tillsammans finner vi styrka. Och de tillfällen då vi samlas som församling för att till exempel fira gudstjänst. Det kan nästan sägas vara en av de bästa praktikerna ibland. Om man vill justera den här kompassen till Jesus. Och motkalibrera de andra sakerna som drar i vårt hjärta. Jag vet inte om det blev för filosofiskt här, men ni kanske hänger med på vissa grejer där. Men för att avsluta, så jag tror att många som har följt Jesus men som kanske inte gör det längre, de lämnar ju inte Jesus oftast från en dag till en annan, utan ofta rinner det kanske mer ut i sanden av olika anledningar. Och vandring med Jesus är ju inte ett form av sprintlopp, en engångsinsats, utan det är ju mer en vandring som håller på hela livet. Och på denna livsvandring så tror jag att det är hjälpsamt och ibland nödvändigt att vi regelbundet lyfter blicken och spanar efter de här bergen eller riktmärkena som kan hjälpa oss att navigera i en ganska snårig tid och värld. Att liksom återigen ta ut riktningen åt det håll man djupa sett vill gå på sin livsvandring. Och då justera riktningen när man upptäcker att man kanske har gått lite snett. Som vi nog alla gör då och då. Kanske behöver vi hitta vissa praktiker eller vanor som regelbundet då är med och kalibrerar den här kompassen i våra liv. Som kalibrerar riktningen vi djupa sätt vill röra oss i. Så låt oss be. Ja, jag tackar dig, Fader, för att du är en god far som vill hjälpa oss och lära oss att navigera väl i det här livet. Jag tackar dig, Jesus, för att du är en vägvisare som vill visa oss vad som är ett gott liv. Jag tackar dig, helige ande, för att du också är vår hjälpare som är med och formar oss och vår längtan. Och vi ber dig, Gud, att du ännu mer skulle hjälpa oss att få sikte på de här riktmärkena vi kan behöva för att spana efter och hålla koll på att vi går åt det håll vi djupa sätt vill gå. Jag ber att du skulle beskydda och bevara oss på vår livsvandring. Och låta oss få upptäcka ännu mer av det goda livet som du har för oss. Beskydda och bevara oss i den här ingången av den här terminen. Med uppstart av arbete eller skola för en del. Ge oss vishet hur vi ska leva i den här tiden. Jag ber att du skulle visa oss vad det är tid för nu. Vi välkomnar din ledning och ditt stöd. Och tackar att vi får räkna med dig på vår livsvandring. Att du är med. Amen.